Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med mig Ulrika Lindqvist. Det här avsnittet handlar om juridik vid hästköp. Och gäst idag, det är du, Erika Erlandsson. Hej.
Hej.
Vill du förklara vad du jobbar med, kort?
Jag är jurist och arbetar med civilrätt i grunden, det vill säga avtals- och köprätt, och har då specialiserat mig på hästjuridik, där det är mycket avtal och köprätt och mycket annat också.
Mm. Idag så kommer vi fokusera på juridiken vid hästköp. Det här är ett jätteämne. Vi skulle kunna prata om det i flera timmar.
Ja.
Men vi har tänkt att vi kommer gå igenom de viktigaste punkterna som kan vara bra för att känna till för dig som funderar på att köpa häst. Och jag vill säga att ska du väl göra slag i saken sen, då rekommenderar vi såklart att du läser på ännu mer och tar hjälp också om du behöver det. Låter det här okej, Erika?
Absolut, låter jättebra.
Du, om vi börjar i den här änden då, att vad ska man ha tänkt igenom innan man börjar titta efter häst?
Så det viktiga tycker jag, och där vi ser att det kan bli problem, det är ju att man inte riktigt har tänkt efter vad man verkligen ska använda hästen till och vilket behov man faktiskt har som ryttare själv och vilket realistiskt mål man som ryttare ska ha med sin häst. Det är jättelätt att bli förblindad när man kommer ut och tittar på hästar, den ena bättre än den andra, och helt plötsligt så står där kanske en alldeles lysande ung häst framför en med, som säljarna säger, med den här enorma potentialen och till ett väldigt förmånligt pris.
Mm.
Och så faller man dit och köper kanske en häst som inte alls passar en som ryttare. Och sen är det väldigt viktigt att ha tänkt igenom innan ett pristak, helt enkelt. Att så här mycket kan jag tänka mig, så här mycket max som hästen får kosta. Och så faktiskt hålla sig till det också. Och kanske kollat upp vad har jag för uppställningskostnader när jag har köpt hästen och vilken utrustning behöver jag till. Det är ju faktiskt inte bara hästen som kostar.
Nej, så är det ju. Men så lite grann, vill jag tävla och hur erfaren ska hästen vara, och vill jag framförallt inrikta mig på dressyr eller hoppning eller western, eller liksom att man verkligen har tänkt så?
Ja, absolut. Och att man, kanske, att man faktiskt har realistiska mål. Att visst, alla kanske vill bli den här toppryttaren och tävla 1,40-1,50. Men om man tänker efter så är det kanske den där familjehästen som alla i familjen kan ha lite glädje av. Någon kan kanske ut och tävla 110-120 på den, men den ska fungera i skogen också. Så att man faktiskt har tänkt efter.
Och när jag sen börjar åka ut och verkligen titta på hästar, provrida och så vidare, vad ska jag tänka på då? Vad är viktigast?
Det är ju, och framför allt är det viktigt att provrida och göra det åtminstone 2 gånger, tycker jag. Dels en gång när man kommer till, alltså hem till säljaren eller där hästen finns uppstallad. Och provrida den där, och tycker man då att ja, detta fungerar ganska bra eller jag är intresserad av hästen, att man då ber för provrida den en gång till, men då i en annan miljö. Att säljaren till exempel tar hästen till ett ridhus eller till en ridbana någon annanstans där inte hästen känner sig hemma.
Och det är rimligt att kräva det, tycker du?
Ja, det tycker jag. Sen är det såklart skäligt att se vad är det för prisnivå på hästen. Pratar vi en häst kanske för 10 000 så man får ställa allt i rimlig relation till priset på hästen. Men absolut, om det är lite dyra hästar, tycker jag absolut att man ska göra det.
Kan jag gå så långt att jag till och med kräver att få låna hästen en period innan jag bestämmer mig?
Det rekommenderar aldrig vi jurister, att man ska ta hem hästen på prov eller på lån. För problemet där är ju att då har man säljaren lånat ut en häst som den säljaren fortfarande äger. Och då är frågan, vad händer om hästen skadas? Och att det helt enkelt blir en värdesänkning på hästen. Det behöver inte vara att köparen har gjort någonting medvetet att hästen kan bli skadad. Kan bli skadad i hagen eller så. Och ett värde på en häst är ju faktiskt oftast bara ett förväntat värde. Det vill säga förvänta vad den ska kunna prestera. Den kan ju falla 100 000 på ett dygn vid en skada. Så det tycker jag inte, utan det är det bättre. Prova den ordentligt, köp hästen om man är intresserad. Och så i så fall villkora i köpavtalet att om man vill ha något villkor att kunna byta hästen eller lämna tillbaka den eller på något sätt styra upp det.
Mm. Vi kommer in lite mer på det sen när vi ska prata om avtalet, va? Men jag undrar då, när jag kommer fram till att jag är intresserad av den här hästen, jag tror att den kommer passa mig, vad är det då som jag måste ha koll på?
Och då kommer vi, nu kommer vi liksom in på juridiken, kan man säga. För nu är det ju den första frågan, vilken lag är det som gäller? Är det köplagen eller är det konsumentköplagen? För i juridiken är ju en häst som vilken vara som helst. Det finns inga regler som bara styr hästköp eller styr köp av levande djur. Utan en häst räknas inom juridiken som en vara och till och med som en begagnad vara. Mm. Så att man ska i princip jämföra det med en begagnad bil. Och då är det där, vad kan jag som köpare rimligt ställa för krav på en sån vara?
Mm.
Det är ju det man får titta på. Och så framförallt då, vilken lag är det som gäller? Är det köplagen, det vill säga mellan två privatpersoner, eller att det är mellan två företagare? Eller att det är en privatperson som säljer till en företagare, då är det köplagen. Eller är det konsumentköplagen, det vill säga en privatperson som köper av en företagare?
Så det är liksom steg ett att ta reda på det, eller att ha det, konstatera det, ha det klart för sig.
En häst är en vara, det vill säga det är precis samma regler juridiskt sett som gäller ifall du köper en bil, ifall du köper en mobiltelefon eller du köper en häst. Och faller man under konsumentköplagen så har man i princip samma rättigheter som om du köper en mobiltelefon i en stor varukedja.
Och om det är köplagen då, vad är största skillnaden? Så här, om man ska försöka bara...
Ja, största skillnaden är ju att köplagen är en så kallad dispositiv lag, det vill säga den är inte tvingande, så där kan man som parter komma överens om i princip vad man vill. Konsumentköplagen kan man inte göra det, för där är bestämmelser som gäller oavsett vad man har avtalat, så gäller konsumentköplagen ändå.
Mm.
Men köplagen, där kan du med parterna, köpare och säljare, komma överens om i princip vad man vill.
Och där är det ofta då privatpersoner det handlar om.
Då är det antingen privatperson som säljer privatperson eller företagare som köper och säljer mellan varandra, eller att det är en privatperson som säljer till en företagare.
Just det. Och konsumentköplagen, då är det...
Det är bara när det är en företagare som säljer till en konsument eller en privatperson.
Bra, då har vi rätt ut det.
Yeah.
Sen är det ju någonting som många undrar över. Det märkte jag också när vi ställde den här frågan på Ridpoddens Facebook-sida. Undersökningsplikt är ju någonting som dyker upp. Alltså, hur långt sträcker sig min undersökningsplikt när jag vill köpa en häst? Alltså, för man vill ju veta, hur står det egentligen till med hästen? Finns det några gamla skador och så vidare? Hur mycket är jag skyldig att ta reda på själv?
Som köpare, där är du också, där, det är därför det är så viktigt att klara ut redan för vilken lag ligger man under. Därför att det är väldigt stor skillnad. Är du under konsumentköplagen, så kan du i princip förutsätta att det som en säljare berättar om hästen är sant. Och om de säger, om du frågar, har några skador, säljaren säger nej, där finns inga skador, då kan du förutsätta att det är sant. Men sen har du som, även som konsument, en skyldighet att ta reda på så mycket du kan om hästen. Du kan till exempel lätt gå in på ekippen, du kan gå in i blå basen, titta på resultat och så. Har du en säljare som säger att den hästen har tävlat hela förra säsongen och är bara placerad hela säsongen, så har du väldigt lätt som köpare att gå in och titta, stämmer dessa uppgifterna? Och är du då en van, lite mer van ryttare eller van hästägare, du har köpt och sålt häst ett par gånger, då ställs det med automatik större krav på dig också som köpare.
Okej, och skillnaden där då när det kommer till köplagen? Hur ser den ut?
Köplagen har köparen en betydligt större undersökningsplikt. Och framförallt har de en skyldighet, enligt köplagen har man en skyldighet som köpare, att när man, så fort man får hem varan så ska man se att den fungerar till det enda målet man har köpt den. Det vill säga, köper du en hopphäst så ska du, så fort du får hem hästen i princip, eller så fort tillfälle ges, se till att den fungerar för det ändamålet du har köpt den. Det är alltså inte så bra att köpa en tävlingshäst och sen släppa den direkt på bete och sen ta in den kanske 6 månader efter och säga att oj, nu hoppar den inte.
Man måste kolla direkt att det verkligen...
Man måste kolla direkt.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio. Det diskuteras ju mycket om röntgen. Huruvida man ska låta röntga hästen eller inte. Ja, det finns många olika åsikter. Men utifrån din synpunkt som jurist, så ska jag alltid låta röntga hela hästen innan jag köper den?
Där är ju egentligen första köparen måste tänka på, vad ska jag använda hästen till? Därför att röntgen är ju ganska dyrt också att göra. Och man får sätta det i relation till, vad ska hästen användas till? Hur ser prisbilden ut på hästen? Vad har den använts till? Vad kommer den användas till? Men det är så att som köpare, så vill du ha röntgat, så rönka själv. Lite inom situationstecken, inte på säljarens röntgen och bara säga att ja, det var ju om säljaren visar upp ett UA-intyg och röntgenplåtar som visar att det är UA på hästen. Så ta egna plåtar ändå. Lita inte bara på det som kommer från säljaren.
Mm. Och är det så att man alltid ska låta göra en egen veterinärbesiktning också, eller?
Jag rekommenderar det.
Varför?
Därför att där har du köparens undersökningsplikt. Alltså man har som köparen skyldighet att göra en så stor undersökning som är möjligt, som det heter.
Okej, nu är vi framme vid det här läget att det är dags att skriva kontrakt, tänker jag mig.
Ja.
Hur ska det gå till då?
Det finns ju lite olika sätt att göra det på. Dels så, det är ju så både köplagen och konsumentköplagen att muntliga avtal gäller. Det är ju basen i hela avtalsrätten. Att det finns inga egentliga juridiska krav på hur avtalet ska upprättas. Däremot så är det ju så att den som påstår någonting om det blir ett fel framöver är ju den som ska bevisa felet. Och har man då ett muntligt avtal så blir det är ju oftast där det blir problem då. Det är svårt att visa vad är egentligen sagt.
Mm.
Vad var det säljaren garanterade och vad var det köparen blev lovad och så vidare.
Så man behöver skriva ett ordentligt avtal, låter det som.
Absolut, för i slutet är det alltid tillbaka. Där när det är en tvist så är det alltid, vad är avtalet? Det är alltid utifrån det som hela tvisten utgår ifrån sen. Därför att när det blir en tvist sen så lämnar man ju tyvärr hästen som sådan. Utan då pratar vi bara juridik och då är vi inne i avtals- och köprätten. Och då är det hela tiden, vad är avtalat?
Mm. Men hur ska man göra då? Alltså vad behöver stå med i ett avtal enligt dig?
Det är mycket, höll jag på att säga. Var inte reda för att skriva. Skriv hellre mycket i ett avtal än lite. Och framförallt så är det viktigt att om man skriver i ett villkor, till exempel att om inte hästen presterar på en viss nivå eller någonting sådant, att man då har ett villkor att hästen ska få gå tillbaka eller ett villkor av att äganderätten övergår inte förrän köparen har betalt fullt. Om man sätter upp ett sådant villkor så måste man vara noga med att skriva också, vad händer annars? Det är så lätt att bara skriva i villkoret.
Okej.
Men sen skriver man inte i vad händer annars och sen ska man börja tvista om det. Det är ju inte sällan att det skrivs i till exempel att återköpsrätt till exempel. Att säljaren skriver i att säljaren ska ha rätt att köpa tillbaka hästen om köparen ska sälja hästen. Det är ju väldigt vanligt att det skrivs i därför att säljaren vill inte riktigt skiljas från hästen och vill ha lite kontroll var den hamnar i framtiden. Och då skriver man bara i det. Men man skriver inte i, ja men vad ska den köpas tillbaka för? För vilket pris? Vem ska bestämma det priset? Det är ju sånt som man måste... Sen blir det ju en tvist.
Jag förstår. Man behöver tänka ett steg längre.
Man måste tänka ett steg längre, ja.
Är det olika här också beroende på köplagen och konsumentköplagen vad som behöver stå i avtalet?
Ja, egentligen är det det. Det är utformat på lite olika sätt om det är köplagen eller konsumentköplagen. Så därför rekommenderar jag och alla mina kollegor med mig som jobbar med hästjuridik och juridik överhuvudtaget att lägg de där sista tusenlapparna på och få hjälp med ett riktigt bra avtal. För att det finns ju att hämta på nätet. Men de avtalen är viktigt att man tänker på dem som mallar. Det är inget juridiskt fel på de avtalen. Men tänk dem som mallar och att de måste fyllas i. Och då måste man veta hur man fyller i dem.
Hur mycket ska det stå om hästen och vad den har gjort och vad den sen förväntas göra? Är det också sånt som behöver stå i ett avtal?
Ja, det bör det göra. Och där bör säljaren vara noga med att inte skriva att detta är en hopphäst som hoppar 1,40. Utan då är det ju bra att skriva att hos oss, när jag har ridit den så har den presterat så. Men att säljaren inte garanterar framöver att den kommer att prestera likadant med en ny ryttare.
Mm.
För detta är ju, en häst är ju en begagnad vara och ett levande djur. Och den kommer till ett nytt stall för en ny sadel, en ny ryttare. Det är ju mycket yttre påverkan från hästen som gör att resultatet kan bli helt annorlunda.
Mm. Så om vi ska sammanfatta här, så fort det börjar handla om lite högre belopp, kan det vara en bra idé att ta hjälp av någon för att utforma själva köpavtalet?
Ja, alltså jag rekommenderar det, och även om inte det är så höga belopp man pratar om, därför att tvisten kostar ju lika mycket. Oavsett om vi tvistar om en häst som har kostat en kvarts miljon eller vi tvistar om en häst som har kostat 25 000. Så rättegångsprocessen och hela den juridiska processen kostar ju lika mycket för de tvistade parterna. Och det är enormt mycket pengar som det tvistas om varje år i bara hästtvister.
Du, nu undrar jag då, vill jag ställa den här frågan som du ska svara väldigt kort och koncist på. Har man,
ska jag försöka? Ja.
Har man ångerrätt om jag ångrar mig efter en månad? Nej, det här var inte så kul. Liksom.
Nej, man? Det finns ingen ångerrätt.
Det finns ingen?
Nej, inte om du tänker på den här ångerveckan eller den här ångerrätten. Nej, det finns inte.
Nej, okej.
Okay. Inte om det inte är avtalat mellan parterna.
Nej. Och då kommer vi vidare till det här då. Om det visar sig att det är ett fel på hästen. Efter en månad så är den halt.
Ja.
Vad gör jag då?
Då är vi tillbaka där. Vilken lag är det som gäller i affären? Är det så att det skulle vara köplagen som gäller? Då är det så att då är det köparen som ska visa att det felet fanns när man köpte hästen. Det vill säga att det är ett fel som fanns på hästen. Och på det sättet kunna antingen förkräva och lämna tillbaka en eller få ersättning på köpeskillingen eller något sånt. Är det köplagen, är det köparen som ska visa att felet fanns.
Mm.
Är det därmed konsumentköplagen? Och vi hamnar inom de första 6 månaderna efter köpet. Då säger lagen att man förutsätter att det felet fanns vid överlåtelsen. Och då är det säljaren som ska visa att felet inte fanns.
Ja.
Så där är ju en stor skillnad.
Och om man ser till just det där, hur ofta blir det liksom rättssak av det? Att visa huruvida felet fanns eller inte fanns? Är det,
det är där tvisterna ligger. Därför att det är ju så, en tvist uppkommer ju därför att hästen visar på något sätt. Antingen att den visar hälta, den visar ömhet, den visar lynnesfel eller påstått lynnesfel eller någonting. Och då är det ju alltid det att man vill antingen häva köpet eller försöka få nedsatt köpeskilling på något sätt. Då kommer man oundvikligen till den frågan. Fanns felet vid överlåtelsen? För fanns inte felet vid överlåtelsen? Ja, då är det ju ingenting att diskutera.
Ja, just det.
Så det är hela tiden den överlåtelsetidpunkten. Och därför är det också så viktigt just det här du frågar om man ska låna häst. För på juridiska, om man säger så, så heter det när faran går över. Det vill säga när ansvaret för det juridiska ansvaret för en produkt går över från säljare till köpare. Och det är det man måste ha koll på. Och det är vid den tidpunkten som man ska säga, fanns det ett fel då? Och lånar man då en häst och man börjar liksom dra på de här gränserna lite och tidsgränserna, ja, när övergår äganderätten då? Eller faran som det heter. Och det är där det kan bli diskussion.
Men det här med lynnesfel är ju intressant, för att vad kan det vara till exempel som man pratar om då?
Det är ytterst svårt att visa. De lynnesfelen som brukar föras på tal är väl den så kallade, alltså att de väver. Att de visar tendens på vävning. Men det finns ju ingenting fastställt att det skulle vara ett lynnesfel, alltså med automatik. Och det är jättesvårt som köpare att visa att en häst har ett lynnesfel.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Men det här då, när det är helt enkelt att en köpare känner efter ett tag att den här hästen går ju inte att rida. Vad händer då?
Ja, vems fel är det att den inte går att rida?
Och hur visar man det?
Ja, då har vi tvisten igång. Det är ju det som är det stora problemet, att vems fel är det att hästen inte hoppar till exempel? Då har vi ju det här att, ska man visa, fanns det ett fel på hästen, varför hoppar den inte? Då går det, kanske man röntgar och så visar det kissen spines, vilket de allra flesta hästarna kan man ju röntga fram en kissen spines på nästan, eller väldigt många hästar kan man göra det. Och då är frågan, är det en, har kissen spines gett en symptom som till exempel gör att hästen inte hoppar, eller beror det på ryttaren, eller beror det på ny sadel, eller vad beror det på? Och det är det vi tvistar om. Det är där tvisterna ligger.
Så där, om man tänker just att det visar sig att det går inte att rida, eller det är, liksom, det är en dålig matchning kanske helt enkelt, ja. Då låter det ju ganska avgörande att man då har enats om en sån klausul, att funkar det inte så kommer vi överens om följande.
Ja, precis. Och det har man ju möjlighet till om man är säljare, kanske lite större säljare, och har möjlighet att ta tillbaka hästen. Det som ofta blir problem, det är ju när det är en säljare som kanske bara har en häst och som säljer den, och sen så har kanske köpt en ny häst och bara har en stallplats. Det är ju då det blir problem, därför att den säljaren har inte samma möjlighet att ta tillbaka hästen och kanske lämna en annan i utbyte eller någonting sånt.
Nej. Så i de fallen, hur brukar avtalen ofta se ut då? Då har man ingen
återköpsklausul. Då har man ingen återköpsklausul, utan då får man tvista. Det är därför det är så viktigt. Titta på hästen flera gånger. Provrid den, och just det här, alltså ta den ifrån sin hemmamiljö. För att se hur reagerar den. Och tar man den till ett annat ställe och rider den, så ser du också hur lastningen går. Är den lätt att lasta när man provrider den på ett annat ställe än hemma i stallet? Så det är jätteviktigt att göra det.
Ja, det är flera lyssnare som har hört av sig. En undrar bland annat också ifall säljaren då kan frånskriva sig skyldigheter på det sättet som man kan göra vid en bostadsaffär till exempel.
Nej, inte så direkt. Och det är ju samma sak där. Är vi köplagen eller är vi konsumentköplagen? Det låter lite tjatigt, men det är det som är det grundläggande hela tiden. Att man faktiskt har koll på det. Säljaren kan ju, som jag nämnde innan, friskriva sig på så sätt att man skriver att jag som säljare har använt hästen till detta och detta och detta. Att man berättar det. Och för mig har det fungerat som så. Till det. Men att man inte garanterar att hästen kommer att prestera samma hos en köpare. Då har man ju friskrivit sig lite i alla fall som säljare. Däremot är det farligt som säljare att annars skriva till exempel en annons att detta är en häst för Grand Prix-hoppning. Då har man ju låst in sig lite. Så redan där måste man vara försiktig.
Och jag tänker till exempel så här, kan man skriva in: jag som säljare tar inget ansvar för ifall det är något hälsofel på den här hästen. Det får du ta.
Är det köplagen, då är det ju avtalsfritt mellan parterna. Då kan man skriva vad man vill. Då kan man skriva så, om det är under köplagen.
Men skulle du rekommendera som köpare att man köper en häst där säljaren vill skriva in det? Jag tar noll ansvar för ifall det är något fel på den här hästen.
Om man så köper och säger att ja, jag kan acceptera det om jag får... Du lämnar fullmakt till alla veterinärer som har behandlat hästen, och jag får ringa och få ut journalerna. Och så gör man som köpare det, man pratar med veterinären, så säger veterinären att jag har behandlat den hästen i de senaste 5 åren, det har inte varit någonting. Eller så säger de att det har varit detta och detta, det är ett skärsår eller något sånt där. Sen får man ju såklart som köpare själv avgöra, vill jag köpa hästen eller inte? Men har du en säljare som vill friskriva sig från allt medicinskt ansvar, plus att de inte lämnar fullmakt för att man kontaktar veterinären, då rekommenderar jag inte att man köper hästen.
Vilka är de vanligaste misstagen som du ser vid hästköp?
Okunskap hos köparen.
Om?
Det är okunskap om juridiken, okunskap om att det faktiskt är en begagnad vara man köper. Ska du köpa ett halvblod som är 12 år? Jämför dem att du ska köpa en Volvo som har gått 20 000 mil. Ska du åka och köpa en sån, då får du rätt mycket varningar från vänner och bekanta om du ska köpa en begagnad bil som har gått så mycket. Men en häst är en begagnad vara och har med sig mycket i bagaget. Och det måste man som köpare också förstå och vara medveten om. Att det är ju inte en fabriksny vara man köper.
Du var inne på det här med att ifall det är någon som vill friskriva sig helt och samtidigt då inte lämna ut eller ge fullmakt för att lämna ut journaler, då är det läge att dra sig ur.
Ja.
Finns det något annat, tycker du, som är varningstecken som gör att man inte ska genomföra en hästaffär?
Ja, om man till exempel inte får provrida hästen, du får inte ta ut den ur stallet, alltså lite sådana saker. Och man får inte som köpare vara för naiv. Det är det som är lite att man blir så förblindad av känslorna och de vackra hästarna, och det är ju de vi tycker så mycket om. Och då är det lätt att liksom tänka bort den där tråkiga juridiken.
Och det ska man inte, tycker du, såklart.
Nej, tyvärr. Därför det är mycket roligare. Använd pengarna, lägg pengarna på din häst istället för på tvisten. För att det är så mycket. Och en tvist idag, alltså när det är de här avtalsrättsliga tvisterna. Vi pratar 2-2,5 år innan tvisten är avklarad. Och det är jättelång tid där du kanske står med en häst som... Och det är ingen som vet vem som ska ta hand om hästen ju.
Under den tiden som
under
man
tvistar. Under den tiden, ja. Mm.
Då så, då säger jag tack så jättemycket för att du var med i ridpodden idag.
Erika
Erlandsson. Tack. Det är flera av er som också undrat vad som gäller vid köp av häst utomlands. Den frågan finns inte med i den här intervjun med Erika Erlandsson, men jag har ett skriftligt svar från henne här som jag tänkte läsa upp för er. Och då är det så här att var köpet görs någonstans avgör vilken lag som gäller. Alltså köper du en häst utomlands är det som huvudregel det landets lag som gäller. Och blir det tvist ska den avgöras vid det landets domstol. Rättsskyddet i försäkringen går inte att utnyttja vid tvist utomlands. Om man däremot köper en häst som finns och ägs utomlands men som förmedlas av en svensk förmedlare så kan det bli svensk lag som gäller. Och då är det svensk domstol som avgör vid en tvist och rättsskyddet går att utnyttja. Men det gäller då som köpare att ha koll så att förmedlaren verkligen har sin verksamhet registrerad i Sverige. Det man som köpare kan göra är att i avtalet när man köper häst utomlands skriva i att svensk lag ska gälla. De standardkontrakt som används flitigt utomlands har inskrivet att det är det landets lag som ska gälla. Och skriver man som köpare under ett sånt avtal har man inte mycket att komma med sen för att försöka få tvisten prövad i Sverige. Hälsar alltså juristen Erika Erlandsson. Och det var allt för det här avsnittet. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.